Tack för att du vill vara nära oss. Och Herre, hjälp oss att se att det är bara i din vilja som vår frihet är. Låt oss ana ditt leende, ditt ansikte som är vänt till oss när vi idag ska tala om texter som handlar om den yttersta tiden och om den slutliga domen. Att din dom är rättvis och den är till vår fördel. Så kom helige ande, öppna ordet för oss. Amen. Jag tror det är få saker i den kristna tron, i den undervisning som kyrkan lär, som har förmågan att trigga så mycket som talet om Jesu återkomst. Eller Kristi återkomst, som är kyrkoårets rubrik. Och en helt ovetenskaplig studie, läs googling, antyder att Jesu återkomst är mer förekommande i sammanhang som har frikyrklig prägel, medan Kristi återkomst är vanligare i svenskkyrkliga och historiska sammanhang. Där de frikyrkliga utläggningarna emellanåt är lite mer mustiga, för att inte säga fria. Och tyvärr skulle jag säga är det just de friare tolkningarna, alla frikyrkliga utläggningar är verkligen inte fria, men just de friare tolkningarna som har orsakat mycket skada genom historien. Där det finns otaliga berättelser om människor som har levt och fortfarande lever i skräck för att Jesus ska komma tillbaka. Eftersom de är rädda för att de ska bli lämnade kvar. Som om Jesu återkomst vore ett hot och inte ett hopp. Därför vill jag redan från början göra tydligt att varje undervisning om Jesu Kristi återkomst som lämnar kvar en känsla av rädsla i någon mening är att betrakta som ett misslyckande. Och att varje tal om den yttersta domen, det är ju domsöndagen idag, som antyder att domen skulle vara ett hot mot oss människor, är i behov av korrigering och nyansering. Det är viktigt att understryka. För Jesu Kristi återkomst och talet om den yttersta domen är i grunden ett hoppets och glädjens budskap. Det är ett evangelium. Inte glatt som är glättigt. Det finns ett allvar som vi inte ska blunda för. Men om det inte vore för Jesu Kristi återkomst och för den yttersta domen, så fanns det ingen bortre gräns för ondskan och för all den djävulskap som vi hela tiden påminns om. Och jag vill understryka detta redan från början, eftersom det vi har med oss ifrån tidigare inte sällan har en förmåga att sitta djupare än vi ens själva är fullt ut medvetna om. Vad menar jag med det? Jo, jag tänker att de allra flesta som bekänner sig till Kristus säger sig ha en varm gudsbild av en kärleksfull Gud. Och det är förstås gott. Och det är ingenting jag egentligen vill problematisera. Men min erfarenhet säger mig att det är betydligt lättare att ha en varm gudsbild så länge livet tuffar på. När vi agerar på sätt som vi ändå är hyfsat tillfreds med. Men att den känslan kan utmanas eller rent av avslöjas när livet inte blir som vi har tänkt oss. När vi misslyckas, när vi inser att det är faktiskt vi själva som har bidragit till att det jag just nu ser faller samman. När vi gör sånt som vi skäms för. Då är det lätt att även känslan av att vi skäms inför Gud gör sig påmind. Som om Gud vore missnöjd med oss. Jag minns exempelvis en händelse för många år sedan. I min ungdom. När jag i oförstånd drack för mycket och för fort. Jag hade kommit sent till en fest och tänkte att jag skulle komma ikapp lite. Den festen slutade inne på toaletten. Och jag minns hur jag dagen efter skämdes som en hund. Och hur jag hade någon tanke om att jag minsann behövde straffa mig själv för att jag hade misslyckats. I efterhand kan se att det i bakgrunden fanns en alldeles för sträng gudsbild. Det var som att Gud stod med armarna i kors och med bister uppsyn och var allmänt missnöjd med mig. Så kändes det. För det var så jag såg på mig själv. Men det idag är min fulla övertygelse att fadersfamnen står öppen hela tiden. Och bara väntade på att få omsluta mig. Där och då fruktade jag för att möta Guds blick. Medan jag idag inser att det jag allra mest hade behövt var att se in i Guds varma, kärleksfulla ögon. Till tröst och till upprättelse. Och att det var den blicken som hela tiden vilade på mig. Bortom mina egna föreställningar och skeva gudsbilder. I min förra predikan som jag hade på tema vårt evighetshopp. Det är jag som får texterna som pekar framåt en framtid som vi inte kan säga så jättemycket om. Då citerade jag Lars-Olof Eriksson, teolog som har skrivit en kommentar över Johannes evangeliet. Den söndagen var den text ur Johannes evangeliet. Idag ska vi alldeles strax läsa en text ur Johannes evangeliet. Och hur han beskrev tro på följande sätt. Han skrev, tro det är att komma till Jesus. Det gällde då, när jag var misslyckad. Kom till Jesus. Det gäller nu. Det gäller sen. Det gäller i evighet. Kom till Jesus. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort, säger han. Det får vi ha med oss när vi läser dagens evangelietext på domsöndagen på tema Jesu Kristi återkomst. Så låt oss läsa från Johannes 5, vers 22 till 30. Där står det så här. Jesus sade, Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern. Som har sänt honom. Sannerligen jag säger er. Den som hör mitt ord. Och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Han faller inte under domen. Utan har övergått från döden till livet. Sannerligen jag säger er. Den stund kommer. Ja den är redan här. Då de döda ska höra Guds sons röst. Och de som hör den ska få liv. Till liksom fadern äger liv. Så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort det goda ska uppstå till livet och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör så dömer jag och min dom är rättvis. Ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Vad är det här för text? Jo, den här texten som jag precis har läst, den är del av ett försvarstal som Jesus höll utifrån att motståndet, ifrågasättandena mot honom hade börjat tillta i styrka. Och det Jesus gör här, det är att tala klarspråk om vem han är. För de han talar till, det var de som inte ville ta emot honom som den han är. Och budskapet som man närmast enformigt betonar i inledningen, det är att fadern och sonen är ett. Det innebär att när Jesus talar så är det Gud själv som talar. Ett oerhört anspråk. Tänk er själva om någon ställer sig upp och säger att nu när jag talar så är det Gud själv som talar. För det var ju vad Jesus hade för anspråk när han stod där och talade för sina landsmän. Det väckte anstöt då och är fortfarande en vattendelare in i vår tid. Det är en anspråk som rimligtvis stämmer till eftertanke även hos oss som tror. Vi som ofta har lättare att se Jesus som vår broder och vän, vilket vi gör med full rätt. Jesus är vår broder och vän. Men i detta att riskera att tona ner att han samtidigt är den upphöjde, den mäktige, den väldige. Och att det inte finns någon motsättning i detta. Kanske är det ändå därför som vi har svårare att ta till oss talet om Jesus som domaren. Jag vet inte vad du tänker. För i den här texten gör ju Jesus tydligt hur fadern helt har överlåtit sonen åt domen. Det betyder inte att domen blir mildare eller för den delen hårdare. För att det är Jesus som är domaren. Det handlar ju inte om att sonen ska skydda oss från fadern. Men det betyder att vi har ett ansikte på den som dömer. Med löftet om att hans dom, den är rättvis. I den trosbekännelse som vi ber söndag efter söndag bekänner vi bland annat just detta. Att Jesus ska komma tillbaka för att döma levande och döda. Jesu Kristi återkomst och den yttersta domen hänger alltså samman. Så det är ingen slump att talet om Jesu återkomst hamnar på just domsöndagen. I sin bok Slutet på historien som faktiskt gav ut av Johanneskyrkans förlag i precis runt millennieskiftet så anger den brittiske teologen Stephen Travis tre skäl till varför Jesus ska komma tillbaka. Jag kan rekommendera den boken. Jag har gått tillbaka till den här veckan i mina förberedelser. Och han anger för det första att Jesus kommer för att fullborda sitt verk. Och han skriver, om han inte skulle komma tillbaka skulle Guds historia ha en början och en mitt men inget slut. Det skulle vara lite snopet. Som att man stänger av filmen när det är 20 minuter kvar. Och han citerar teologen Emil Brunner som lär ha sagt att tro på Kristus utan en förväntan att han ska komma tillbaka, det är som en trappa som inte leder någonstans utan slutar i tomma intet. Travis slår dessutom fast att Jesu återkomst inte är en händelse utan en person. En person vars armar som sträcktes ut på korset uttrycker hans oupphörliga kamp för mänsklighetens väl. Det handlar alltså om att Jesus ska fullborda det han har påbörjat. Och det leder oss vidare till det andra skälet varför Jesus ska komma tillbaka. Det är att Jesus kommer med dom och för att utplåna ondskan. Och han skriver: när Jesus kommer tillbaka kommer det att bli slut på all ondska. Allt som förstör Guds värld och gör oss mindre än Gud hade tänkt kommer att försvinna för alltid. Klockan kommer aldrig någonsin mer att vridas tillbaka till en värld där ondskan härjar. Och när man läser det här så tänker jag att de allra flesta är överens om att det här tecknar ju en vacker, hoppfull bild. Eller hur? Ändå är det många av oss som hajar till när det börjar talas om dom och om att Jesus ska döma levande och döda. Kanske av skäl som jag tidigare nämnde. Ni vet, de där gudsbilderna som kanske spökar. Teologen Mikael Telbe adresserar detta i sin läsvärda bok Tillbaka till framtiden. En bok om vad vi påstår, tror och vet om tidens slut. Han skriver så här: frågan är om vi överhuvudtaget skulle kunna tala om Guds rättfärdighet och rättvisa om Gud vore likgiltig inför all falskhet, orättvisa och ondska. Handlar egentligen inte vårt problem med tanken på en dömande Gud och evigt straff om vår oförmåga att förstå Guds reaktion inför det som förgör Guds skapelse? Gud kan inte se mellan fingrarna på falskhet, orättvisa eller de krafter som bryter ner människor och skapelsen. Därför handlar inte talet om Guds dom över ondskan om dåliga nyheter, utan om goda nyheter, evangelium. Så skriver han. Och det leder oss osökt vidare till det tredje och sista skälet som Travis anger varför Jesus ska komma tillbaka. Och han skriver: Jesus kommer för att förnya skapelsen. I motsats till vad folk i allmänhet tror talar inte Bibeln så mycket om jordens undergång som den talar om en ny himmel och en ny jord. Befrielsen av Guds folk till ett liv med Gud hör ihop med att hela skapelsen ska förvandlas. Så Jesu Kristi återkomst handlar alltså om att Jesus ska fullborda sitt verk. Han ska utplåna ondskan och han ska förnya skapelsen. Amen. Detta är goda nyheter. Det är evangelium. Men skulle såklart kunna avfärdas som önsketänkande. För är det någonting vi människor behöver desperat så är det hopp. I synnerhet i en tid där blott 25% av svenska ungdomar ser ljust på framtiden. 25%! Teologen Joel Halldorf adresserade detta i en ledartext i Korren nu i veckan. Och han talade om den epidemi som sprider sig över Sverige som stavas uppgivenhet. Symptomen är tydliga. En känsla av vanmakt, en förlust av framtidstro. Men Joel Halldorf fastnar inte i vanmakten eller i den förlorade framtidstron, utan visar på vägar som han menar skulle bryta detta och ha förmåga att göra det. Där han menar att det närmaste ett vaccin vi kommer, det är att kroka arm med andra och gemensamt växa i styrka. Och när jag satt och läste den där artikeln och förberedde min predikan, så var det i bakgrunden på Carina Bergfeldt. Det var vår dotter Meja som har varit hemma i helgen som satt och kollade. Och där satt Sara Larsson engagerat och uttryckte att det är något spirituellt, närmast religiöst, att vara med andra människor som upplever samma sak. På tal om att kroka arm med andra. Där Gud redan på denna sidan evigheten vill forma ett vi där vi inbjuds att kroka arm med andra och växa i styrka i konkreta gemenskaper som vi kallar församlingar. Och där dessa är utvalda att förkroppsliga Guds närvaro till hopp och till tro för den här världens skull. Där hoppet inte begränsas till att hoppas på att det ska bli bra, utan där hoppet ytterst är satt till Jesus Kristus. För det är en stor skillnad mellan att bara hoppas på något och att sätta sitt hopp till någon. Där Jesus återkomst inte främst är en händelse utan en person, som Travis skrev. Och där vi får sätta vårt hopp till denne Jesus med de löften som han har gett oss. Att han ska fullborda, han ska återupprätta och han ska utplåna ondskan. I skriftserien Trons hemlighet som har givits ut av det teologiska nätverket i Pingst Sverige står det så här på tal om döden, uppståndelsen och det eviga livet. Att frälsningen är fullbordad genom Jesu försoning. Guds rike har kommit, men försoningens fulla innebörd uppenbaras först i framtiden. Församlingen finns i världen för att uppenbara detta slut. Hon är närvaron av Guds framtid i denna tidsålder. Jag tycker det är vackert. Församlingen är närvaron av Guds framtid i denna tidsålder. Det anförtror han oss. Och hela texten andas ett redan nu och ännu inte, som man brukar tala om i teologin. Och i dagens evangelietext talar Jesus både om den stund som redan är här, då de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Och om den stund som ska komma, då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst. Det handlar både om det som är och om det som ska komma. Där Jesus kallar människor att gå från död till liv här och nu. Och samtidigt pekar fram mot den dag då alla ska höra hans röst. Där den som hör hans ord och tror på honom som har sänt honom har evigt liv. Den tro som är att komma till Jesus. Och i avslutningen av samma skrift, Trons hemlighet, beskrivs detta hopp både till tröst och förmaning. Och det står så här: att den som tror på Jesus har evigt liv. För de som avvisar Jesu kärlek finns inget löfte om evigt liv. Bibelns ord om faran att förlora sitt liv rymmer ett stort allvar, men låter oss ana storheten och ansvaret i att vara människa. Gud förmår göra allt utom en sak. Han kan inte tvinga människan att älska honom. Men i sin gränslösa kärlek upphör han aldrig att söka oss. Hans barmhärtiga hand är utsträckt mot oss in till livets slut. Även mot den människa som i förvirring och förtvivlan avslutar sitt liv med ett rop till Gud om förbarmande. Löftet om uppståndelse vilar inte på våra gärningar utan på evangeliets nåd. Låt oss därför komma till Jesus igen och igen. Och låt oss tillsammans vara en plats där vi hjälper varandra att se och förundras över den förvandling som redan pågår. Guds rike har kommit in i vår tid. Och att vi ser och själva får vara Guds utsträckta arm till skapelsen. Där hoppet om Jesu återkomst får väcka både längtan och frimodighet att kroka arm med varandra för att Guds rike ska komma och Guds vilja ska ske på jorden som den redan nu sker i himlen. Den himmel som en dag helt ska omfamna jorden. För det eviga livet börjar inte när vi dör. Det eviga livet tar sin början där vi är, här och nu. Och vårt hopp är inte satt till en okänd framtid. Vårt hopp är satt till någon som vi redan känner. Och som känner oss utan och innan. Amen. Herre Jesus Kristus, tack för att du inbjuder oss den här eftermiddagen och alla andra dagar till tidens slut att komma till dig. Och tack för löftet att den som kommer till dig kommer du inte att visa bort. Och den som tror på dig har redan nu det eviga livet. Herre, hjälp oss att ta in detta. Och låt oss att leva med sänkta axlar i detta. Så att vi i vår tur får förmedla ditt evighetshopp till alla de människor som du sänder i vår väg. Vi ber så i ditt heliga namn, Jesus Kristus. Amen. Låt oss stå upp tillsammans.